det blir bra. Jag använder det. Hej! Det var länge sedan som jag inte sett fler av er. Jag heter Christos. Jag tror inte alla känner igen mig, men jag är sprungit från Sydafrika, men jag kanske inte ser ut som jag kommer från Sydafrika. Oftast folk säger, var kommer du ifrån? Mina föräldrar kommer från Cypern, så jag har en grekisk bakgrund. Men jag är född i Sydafrika, har bott lite i Nederländerna och de sista 8 år bott i Sverige. Jag är gift med Debra. Hon är inte med idag, men hon kommer följa med på lunchkyrkan på eftermiddag. Jag älskar badminton. Någon annan som spelar badminton? Jag älskar mörk choklad med salt och popcorn. Och jag har jobbat som kemist i nästan 20 år med analys av gruvämne och metall. Det finns en annan kemist i rummet. Men dagens text och dagens tema är kampen mot ondskan. Och ni har hört två lite jobbiga texter som vi kommer prata lite om i predikan idag. Men när vi tänker på krig, konflikt, om vi tar nästa bild, krig, konflikt, fattigdom, ojämlikhet, det är otroligt mycket som händer just nu i världen. Och det kan bli en viska exempel av ondskan som kommer till oss. Men jag har känt idag att jag ska inte prata så mycket om det. Jag ska prata kanske lite på nästa nivå. De här sakerna, ibland det handlar om människor. Och varför agerar människor så att de gör de här hemska grejerna? Eller varför den påverkar så mycket av ondskan att de här grejerna händer? Ibland är det tydligt, ibland är det inte så tydligt. Men jag tänkte prata lite mer om inre ondskan. Ondskan ska komma till oss och hur vi hanterar det. Och jag tänker oftast på tandkräm. När man pressar på tandkräm, då vad sitter inne kommer ut. Och det är precis hur ondskan kommer. Vi är oftast inte medveten om vad sitter i oss och hur vi är påverkade av livet. Men när vi får lips, då kommer någonting ut som oftast. Så om vi tar det nästa. Ondskan vänder sig djupt, oftast i samverkan med vår fri vilja. Det är oftast vår hjärta vad den kommer till och försöker påverka eller ha någon typ av påverkande. Och det oftast kommer direkt till vår identitet, och som jag vill prata lite mer om. Ordspråket bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Och det är där vi måste bevara för ondskan, hur den ska komma till oss och påverka oss och ljuga till oss och kanske påverka vår identitet. Det är vårt hjärta vi behöver kanske främst titta på. Vi tar den nästa. Så när ser vi vad ligger i vårt hjärta? Jag pratade lite om den tandkräm när man blir pressad. Det är oftast när man är pressad. Men för mig, jag har blivit gift nu kanske 1 år. Det är min fru som pekar hela tiden på vad sitter i mitt hjärta. Det har varit lite annorlunda när man är typ 42, 43 som man gifter sig och man är jätteglad, men då den personen ser vad sitter i hjärta och som pekar ut det. Det oftast händer när man har makt att man kanske ser lite mer vad sitter i hjärta. Det kan bli tvärtom när ingen ser oss. Då börjar någonting röra i vårt hjärta, vad ondskan kommer till oss. När man är sårade, det har jag upplevt flera gånger i mitt liv. När man är sårade, då kommer ondskan kanske prata lite mer till sitt hjärta eller sitt identitet. Men hur gör vi så? Vad gör vi åt den här ord eller ondskan? Hur ska vi göra det rätt eller inte falskt? Och jag tänkte kanske exempel från vår hjälte, och det är Jesus. Hur har han hanterat den här ondskan som kommer till oss och till vårt hjärta? Så vi ska prata lite mer om Jesus i öken. Hur har han hanterat ondskan? Och texten vi kommer ta oss igenom är från Matteus evangeliet 4:1-11. Kanske ni kan läsa med mig. Mitt svenska har en lite tydlig brytning, så jag ber ursäkt om det är lite fel. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter, blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa det till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens kron och sade: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot på någon sten. Jesus sa till honom, och också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Sedan tog djävulen mot honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riker och deras härlighet. Och han sa det till honom, allt detta ska jag ge dig om du befaller ner och tillber mig. Då sa det Jesus till honom, gå bort Satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Vad man ser här är tre ganska tydliga frestelser som Jesus får. Och då, om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Om du är Guds son, så kasta dig ner. Och om, han går lite vidare, allt detta ska ske om du faller ner och tillber mig. I öken skulle det bli ganska lätt att som bara vända någon sten till bröd. Han kunde det. Behövde han visa vem han var? Han kunde gå till den berget och som kliva ut och alla skulle ha sett. Det är Jesus. Titta på honom. Eller, han kunde få allt som var på jorden. Det är vad djävulen sa till honom. Det är tre tydliga exempel. Och jag har tolkat dem på tre specifika sätt. Men jag har läst rätt mycket. Och det är tre grejer som kommer för mig som jag vill prata lite om. Och det första, om vi tar om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Och det är att vi kan bli påverkade av önskan att det är att jag är vad jag gör. Frestelsen att vara viktig. Det är vad jag kan göra. Och för mig har det varit någonting som har blivit svårt. Jag kan mycket. Jag kan. Jag pluggade och fått en bra jobb. Och jobbat flera år, samlat pengar. Jag vill ha lite kontroll om hur jag använder mina pengar, mina beslut. Det har blivit en röst i mig som har sagt ibland, men du är vad du gör. Du kan mycket. Är det som Gud kallar oss till? Att som lite bara på vår själv? Vi går till det nästa. Om vi kan sätta den upp. Så jag är vad jag gör är oftast en sätt som djävulen kan komma till oss. Att vi är frestade av den här önskan till slut. Men det nästa, om vi tar det nästa, det är jag är vad andra säger om mig. Om Jesus hade kastat sig ner, då alla skulle ha sett honom. Hur viktigt är det här för oss? Och jag pratar inte att det inte är okej att som folk ska uppmuntra oss. Det är helt okej. Men när det blir vår identitet, när det går lite djupare, då behöver vi bli lite mer försiktiga. Och det är frestelsen att synas. Och det har jag sett flera gånger i mitt liv. Jag var 34-35. Jag hade en jättehög jobb. Alla ringde mig. Jag fick mail från dagen till natten. Jag kände riktigt viktig. Och då tog jag min sabbatsår. Och ingen ringde mig. Och ingen skickade någon mail till mig. Och då kände jag, men ingen ser mig längre. Jag är som gömd här i mitt rum och det är jobbigt för mig. Och som någonting kom upp i mitt hjärta om, har den här frestelsen blivit någonting för mig som jag behöver titta på? Om man kopplar det till vad Jesus som han blev frestad med, det är nästan detsamma. Alla skulle ha sett vem han var. Men han var ganska bekvämt att ingen visste på ett stort del vem han egentligen var. Han sa det till flera, men inte alla. Han var inte så, det var inte så nödvändigt att alla skulle veta och se vad han kunde göra. Ja. Mm. Det är frestelsen att utöva makt. Det är någonting jag har kämpat med mycket i mitt liv. Makt är ganska söt, man kan säga. Man vill ha lite makt. Och för mig, makt betyder kontroll. Jag bestämmer. Det har jag kämpat med. Kanske jag tar lite exempel för mig själv. Och när jag tittar på mig själv, när jag tittar på makt, vad driver i mig makt? Det är rädsla. Rädsla att jag har inte gjort tillräckligt. Rädsla att jag kommer göra fel. Det driver känslor av, men då kommer jag sätta foten ner och jag kommer försöka göra att det blir bra. Det är inte fel, men om det blir mitt identitet, då kan det bli som en rakt högre, lite på vänster om man går för långt. Så jag är vad jag gör. Jag är vad andra säger om mig. Jag är vad jag har. Kan bli en stor frestelse för oss och påverka vårt hjärta och vårt identitet. Så vad är sanningen om vi pratar om det här tre som vi går vidare? Men jag är redan viktig i Guds ögon. Om jag gör massa grejer eller inte, det spelar inte så stor roll hur Gud ser mig. Jag säger inte att han inte kallat oss till gärningar, men det är inte som påverkar hur Gud ser mig. Om vi tar det nästa. Jag är vad andra säger om mig. Gud ser mig hela tiden. Han har inte glömt mig. Han är med mig. Hans löfte är att han är med mig hela tiden. Även i hjärta. Det är någonting man måste som hålla fast i. Hans åsikt, han som har skapat mig, är den viktigaste. Och om vi tar den nästa. Gud har makten. Han vill mitt. Jag har kämpat. Om jag tar det första. Jag är redan viktig. Men då kommer han fixa allt. När kommer han fixa allt? Jag vill att det sker nu. Jag har makt att göra det nu. Jag är inte så tålmodig. Det ska hända nu. Vad händer om det inte händer? Hur ska jag klara mig? Har jag tillräckligt pengar? Men kan jag bara göra någonting åt det? Och jag säger inte att det är fel att ha de känslor. Men jag säger om det blir det. Om du blir driven av det. Då kanske behöver man titta lite närmare. Psaltaren 23. Det skrevs. Ingenting ska fattas mig. Han får mig i val på gröna ängar. Han låter mig vila. Hur oftast har jag ersatt det med ingenting ska fattas mig. Jag får mig i val på gröna ängar. Jag låter mig vila vid lugna vatten. Jag ger mig ner kraft och leder mig på rätt väg. Det kan jag säga att jag har gjort flera gånger. Och allt det här till slut, om man tittar på kärnan, det handlar om tillbedjan. Det handlar om vem ska vi tillbe? Är det att jag kan, om vi tar den nästa bild, är det att jag kan, jag har, jag är omtyckt av andra? Eller är det att han kan, han har och han ser mig? Och det är en ganska små skillnad. Men om du låter det gå ganska långt kommer ondskan till oss mycket djupare. Eftersom den attackerar vår identitet. Inte bara vad det är på yttran. Det handlar om tillbedjan. På nästa bild, det skrevs Matteus 20. Hela ditt hjärta, av hela ditt själ, av hela ditt förstånd. Det är det som största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska ditt nästa som dig själv. Och för mig, om du pratar den första ord du ska älska. Vad betyder det? Och jag oftast går tillbaka till första Korintierbrevet 13:4. Det pratar att kärlek är tålmodig. Och där tänker jag, hur mycket tålamod har jag med Gud? Om han säger att jag ska älska honom med mitt hjärta. Jag vill att det är nu. Jag vill att jag får den jobb nu. Jag vill att han fixar allt nu. Eller, men om han inte kommer göra det, jag kommer fixa det nu. Och vi har ganska många möjligheter i Sverige att göra det själv. Vi kan ta ut en försäkring. Det är så många grejer vi kan göra här i Sverige som gör det mycket lättare för oss att tro att allt kommer bli bra. Och igen, de här grejerna är inte fel. Men om vi tar det lite för långt, har jag verkligen älskat Herren med tålamod att han kommer lösa det till slut om vi verkligen litar på honom. Så den här har bearbetat flera år i mig. Det tar inte 5 minuter att man sitt hjärta blir bearbetat. Ha tålamod också mot sig själv i den här processen. Kanske du sitter här och tänker, men oj, kanske jag har litat för mycket på mitt eget jag. Ja, det är bra att se det, men ha tålamod också mot dig själv att med tid. Om du lyser på det, att det kommer bli bättre med tid. Och det kan jag verkligen säga i mitt eget liv. Det har tagit flera år, inte 1 eller 2 eller 3, kanske 10 år. Och jag är fortfarande på väg att lära mig att mitt identitet är inte vad jag gör, vad jag har och vad andra säger om mig, men att det är Gud. Låt oss titta på Jesus svar till de här 3 frestelser som vi går vidare. Det första är det står skrivet. Och han gör det 3 gånger. Det betyder att han hänvisar till Guds ord. Det är en bra tips att komma ihåg. Guds ord är någonting som behöver djupt i oss för att agera när någonting kommer till oss. Bröd utan att varje ord. Det betyder att jag behöver höra Gud och hans ord. Och något sätt att jag regelbundet hör hans ord. Det nästa, du ska inte fresta Herren. Det talar lite också om en lite, det är Gud vi pratar om. Låt oss inte glömma att vi har någon som har skapat allt som vi vänder oss till. Och den sista var, Herren din Gud ska du tillbe. Och då kommer vi till kärnan som Jesus pekar på. Och kärnan är tillbedja. Vår hjärtans inställning är oftast inte att tillbe Gud. Det är att ta maxkontroll och fixa själv. Och jag säger det igen, det handlar inte om att det är fel. Men det är om man tar det för långt, över tid, och det blir vår identitet. Då kan det bli riktigt fel. Så vilka hjälpmedel kan vi som ta idag? Och jag vill nämna några som är kopplade till de här 3 kategorier. Och det första är bön och stillhet. Det är någonting som jag har behövt lära mig, som jag inte är så still. Jag kan inte sitta still. Jag behöver göra otroligt mycket hela tiden. Men när man är still, och för mig, jag skriver ner alla mina tankar. Och när jag har gjort det, då blir det mycket lättare att be. Eftersom jag har massa grejer att be igenom. Men jag har också massa tid eller lediga plats i huvudet att vända mig till Gud. Och så jag kallar det lite som kontemplativ bön. Det är som att verkligen bli still och låta hjärtat börja tala. Inte bara vad sitter i hjärnan som går runt hela tiden. Det är som ett hjälpmedel av, behöver jag verkligen göra det här med gärningar eller med fixa allt? Och också tid att lyssna tillbaka. Vad är det ordet som kommer till mig från Gud? Om jag inte tar tid för det, kommer jag fylla den tid med någonting annat. Så en hjälpmedel är verkligen för mig och har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Det är bön och stillhet. Och jag har det svårt oftast att göra det här hemma. Jag behöver gå till någon plats var det är still. Och för mig det är en specifik kloster som sitter utanför Göteborg som jag åker på en gång i veckan. Det är inte så speciellt, även om det är en otroligt speciell plats. Det är bara tyst. Jag bara sätter mig ner, samma plats, samma stol, varje vecka. Jag har tyst tid med Gud. För dig din trädgård. Kanske för dig det är i någon specifik förtölje. Men hitta någon plats och bli still. Och låta hjärta tala. Vad står i hjärta? Och be till Gud. Och låta honom ta tillbaka. Om vi tar det nästa. Det är skrivet och det är ord. Men vilken ord? Guds ord har kommit till oss genom Bibeln. Vi behöver läsa det och undersöka det och studera det. Kanske för er det är svårt att göra det. Ibland det är svårt. Ta lite hjälp med då. Kom till kyrkan och hör Guds ord. Hitta vilken sätt som möjligt funkar för er eller för mig själv och läsa Bibeln. Jag har gått igenom en period som var jättesvårt. Och då det enda sättet att klara det, jag tog kanske 5 text. Jag lärde dem utan till. Och så på morgonen när jag vaknade reciterade jag den text. Och på, jag talade engelska som huvudspråk, så det var God is my refuge and strength. Present and well-proven help in time of trouble. Gud är min tillflykt och borg. Och jag bara reciterade det på morgonen och på kvällen för kanske 6 månader. Jag behövde det. Det var en tuff period i mitt liv. Jag behövde någon som jag kunde tala till mig själv dag in, dag ut. Och det funkade för mig. Jag kan inte säga att det kommer funka för er. Men hitta någon sätt som du kan få in Guds ord och att det ska tala till er gång efter gång. När det blir tufft, när du blir pressad, när du sitter i tandkräm, kommer ut. Du behöver verktyg. Om vi tar den sista. Kanske det här är lite känsligt. Synderbekännelse. Det är inte någonting jag har gjort mycket, jag skulle säga, mellan 0 och 35. Men från 35 vidare har jag kommit i någon typ av rutin att försöka göra det en gång i veckan. Ibland gör jag det med vänner. Ibland gör jag det med en präst. Men på något sätt, vad sitter i mitt hjärta som har kommit upp under veckan, kommer den personen inte tycka illa om mig eller tycka att jag är den värsta personen? Kanske. Men om du hittar någon som du litar på och en präst som jag litar på. Jag litar på er. Det är några i rummet som jag har haft byggt med. Det gör otroligt mycket för att göra hjärta friare. Mindre påverkad av ondskan eller frestelse som kommer till oss. Att inte gömma grejer i sitt hjärta. Och jag kan säga eftersom jag är nu gift. Om jag inte gör det kommer min fru peka åt det. Hon ser det direkt och har ett sätt att få det ut. Att det kommer ut med ord. Kanske ni har aldrig gjort det här. Kanske ni gör det bara på gudstjänster. Och jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag bara säger för mig har det varit en otroligt bra och hjälpsam medel, handmedel för att inte bli frestad av makt. Så när man säger allt som har hänt. Kanske jag har inte den makt jag verkligen tänkte jag hade. Kanske det funkar för er. Hitta ditt sätt att hantera vad jag gör. Vad jag har och vad andra säger om mig. Vi läste 2 ganska jobbiga texter i början av gudstjänster. Vi ska prata lite om de 2. Och det första jag vill ta upp var Uppenbarelseboken. Om vi tar den upp. Vi läste igenom den här text. Och jag vill fråga er, kan ni känna igen en av de 3 eller 2 av de 3 eller kanske alla 3 av de exempel som jag gav, vad jag gör, vad jag har och vad andra ser om mig, säger om mig. Okej. Okay. Och jag ska ge er lite kontext. Den här församlingen sitter i en stad. Jättesvårt att säga. Laodicea. Laodicea. Som var en mycket rik stad. Hade mycket pengar. Det var bankväset av antikvärlden. Det hade en svart ullindustri. Så de tillverkade ganska lyxiga kläder med den här ull. Och de hade en medicinsk skola som tillverkade ögonsalva. Om ni läser texten igen. En typ av kanske koppling mellan bankväset, lyxindustri, ögonsalva. Aha. Om vi går till nästa. Han pratar om gärningar, vad de gör. Han pratar om jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting, vad jag har. Och hela texten till slut pratar om de känner ganska mäktig som plats. Och då Gud eller ängeln, om vi går till nästa, är ganska hård mot dem. Med ganska kraftiga ord. Du är varken kall eller varm. Du är ljum, eländig och omkansvärd, fattig och blind och naken. Jag tyckte det var intressant att han säger smörja dina ögon med så att du kan se. Men det var platsen var de tillverkade ögonsalva. Som verkligen pekade vad var i deras hjärta. Och så det är en påminnelse till oss. Inte om att vi behöver ögonsalva eller att vi har för mycket pengar. Men att det finns oftast en rot som sitter i oss. Som kan peka mot vad vi gör, vad vi har och vad andra säger om oss. Så vi ska inte tillåta ljud som vi vet sanningen av vem vi är i Gud. Om vi tar nästa text. Det var för Psaltaren. Och det är många av oss som verkligen gillar David. Han är verkligen en person man tittar upp på. Ett exempel. Men vad gör han? Om vi tar nästa sidan. Han använder ganska många ord. Jag har pekat några. Han värde Herren. I den andra översättningen det var frukta. Det är en komplicerat ord. Jag väljer värde. Respekt, kanske. Det är inte att man ska bli rädd för Gud, men att man hedra, kanske en annat ord. Han säger, mina ögon ser alltid upp. Okej, titta upp. Jag är ensam och betryckt, men jag vänder mig till dig. Kanske en bra verktyg att komma ihåg, vänd till honom. Mitt hjärta ångest är stor för mig ut ur min nöd. Han i sitt värsta plats vänder till Gud. Han försöker inte klara det själv. Förlåt mig alla mina synder och komma med synder. Bevara min själ och rädda mig. Han har inte försökt klara det här själv. Jag hoppas på dig. Okay, jag vänder mig med hopp till Gud. Och då ber han till någon annan, för några andra. Gud befria Israel. Så man ser exempel igen av de hjälpmedel som jag sa tidigare. Han vänder. Han tittar upp. Han har hopp. Han ber för andra i sitt värsta situation. Det är kanske några verktyg som vi också lärar oss av David. Vi tar den nästa. Då ser vi vad han väntar från Gud. Han ska undervisa, han ska visa vägen, han ska göra det goda för mig, han ska ge mig land, han drar mig fötter ut nätet, han förbarmar dig. Det är ganska höga förväntningar. Men det är vad vi har med vår Gud. Vi kan vända oss till honom. Vi kan stå och ha de förväntningar. Kanske det tar tid, tillbaka till älska med tålamod, älska med, det står i Korinthierbrevet. Några exempel. Inte stridslisten, inte utman, inte upplåst, inte skridsam. Det gör någonting. Att ha den typ av förväntningar. Kanske man blir besviken, men du är inte död än. Det tar tid. Ibland händer det fort. Jag har väntat. Jag träffade Deborah 13 år innan vi blev gifta. 13 år. Och när jag tittar på Gud, varför har jag väntat så länge? Och då känner jag att det ändras. Och det tar tid. Du är inte redo för Deborah. Och jag blev... Det tar tid ibland. Okej, jag ska försöka landa. Ta det nästa bild. Slutliga tankar. Vår kamp mot ondskan är verklig. Men Jesus har redan vunnit. Livet är tufft. Det kan jag säga med hand på hjärta. Frestelse är på riktigt. Men kom ihåg att det inte är slutet. Vi har vunnit. Vi är på rätt sida. Och jag kommer alltid ihåg en bild som en kära vän i församlingen, Daniel Kaiberry, sa. Det är som en fotbollmatch. Och det kommer lämpligt. Vi kommer kanske få lite skada. Men vi vinner matchet kanske 1 miljard 0. Livet är som en fotbollmatch ibland. Det är kämpigt. Du kommer få lite skada. Kanske du får en gul kort. Kanske en röd kort. Kanske du behöver ta tid på sidan. Men vi kommer vinna. Miljard. 1 miljard 0. Fienden har ingen chans. Men vi behöver fortsätta spela. Vi ska inte ge upp. Vi tar det nästa. Stå fast att vi redan vet slutet. Och det sista. Stå fast i din identitet. Sanning i Bibeln. Be, lyssna till hans röst. Uppmuntran i min gemenskap. Det är någonting som för mig har varit otroligt viktigt. Jag kan inte kämpa med vad jag gör, vad jag har och vad jag säger om jag inte är nära andra människor. Som säger det till mig. Jag har haft fina samtal med folk i gemenskap. Ibland har det gjort jättemycket sår. Men ibland har det gjort otroligt mycket bra för mig och mitt liv. Som jag tittar tillbaka på och säger, jag är otroligt tacksam. Det är en blandning av båda. Gemenskap är Guds sätt att visa sig själv till oss. Hur ska jag se Guds kärlek till mig om det inte är genom en andra person? Genom dig. Och dig. Och kanske det blir lite jobbigt ibland. Men det gör någonting om vi ska leva tillsammans åt målet. Och alldeles sist, befrielse genom sin förlåtelse. Vi är fria. Vi är förlåten. Men jag måste komma med det. Är det att Gud verkligen behöver lyssna till mina synder? Jag tror inte. Jag tror det handlar mer om hur det påverkar mig. När jag ber min förlåtelse, när jag gör bikt, det gör otroligt mycket i mig. Det är otroligt jobbigt också. Att som säga till en annan person, jag har gjort det här och det här. Men det gör mig fri och påminner mig att jag är fri. Så jag hoppas att det här kanske utmanar dig. Kanske befriar dig. Men jag vill uppmuntra dig att vår kamp mot ondskan är någonting vi kan göra någonting åt. Och kanske vi ser inte hela bilden av hur att allt är bra. Men jag vill dig att till slut blir det bra. Ska vi be? Tack Gud att du är med oss. Att vi är aldrig ensam. Och du är efter vårt hjärta. Du är investerat i vårt hjärta och vårt identitet. Och att du har tålamod med oss. Och att du älskar oss. Och kommer gång efter gång efter gång. Hjälp oss att landa i dig. Hjälp oss att inte glömma ditt ord, att be, att göra syndabekännelse. Hjälp oss att leva i det som du vill i vårt liv. Och jag välsignar den här församlingen och mig själv i den här uppgift. Amen.